Danielsbokens första kapitel som vi idag ska gå in i. Där möter vi fyra unga män som står inför ett val att antingen kompromissa med sin övertygelse och sin överlåtelse till Gud och sin lydnad inför honom, eller att våga tacka nej. Deras beslut mitt i en vardagssituation, det verkar inte något stort och märkvärdigt alls. Men deras beslut i vardagen kom att få en sådan oerhörd betydelse för hela den fortsatta världshistorien, kan du tänka dig. De blev därigenom omedelbart insatta i Guds suveräna plan och gjorda till Guds medarbetare, därför att de vågade säga nej i en mycket kritisk situation. Och det är med både bävan och spänning som jag nu går in i Daniels bok tillsammans med er. För som ni säkert vet så är det en svår bok. Det är en både historisk och profetisk bok. Men jag tror att den har ett budskap till vår tid. Jag tror att den har en budskap till vår generation, och kanske speciellt till den yngre generationen. Jag tror att den har ett budskap till vår församling i den tid vi nu lever i. Jag kommer att i ordning ställa en stencil med alla de kritiska invändningar som riktas mot den här boken vad gäller författarskap och datum och så vidare. Den här boken har varit utsatt för väldigt mycket kritik, därför att den innehåller så precisa profetiska utsagor. Så eftervärlden, in i vår moderna tid vill säga, har man velat tro att Daniels bok omöjligen kunde ha varit författad före dessa händelsers inträffande. Och så har den varit utsatt för mycket hård kritik. Men jag hinner inte i en predikan som den här gå in på alla de detaljerna. Men ni ska snart kunna få köpa en sån liten stencil på bokbordet för en billig peng, om ni är intresserade. Daniels bok visar att Gud är den suveräne konungen i historien. Den visar att Gud är på tronen i orubbad makt, trots att Israel nu är i fångenskap, förtryckta av en hednisk stormakt. Och man kan ju börja undra, var är Israels Gud någonstans? Men den här boken, den ger oss ett profetiskt perspektiv på världshistorien. Och det är det som vi behöver ha idag, så att vi inte blir allt för pessimistiska när vi ser hur världen ser ut som den gör idag. Vi behöver det profetiska perspektivet som Daniels bok ger oss, och som senare kopplas till med uppenbarelseboken i Nya testamentet. Det är väldigt spännande. Daniels bok, skriven för 2500 år sedan, talar om vår tid, om den yttersta tiden och avslutningen av den här tidsepoken. Och det står också i avslutningen av Daniels bok, det 12:e kapitlet, den 4:e versen: men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Många kommer att rannsaka den, och insikten skall så växa. Så den här boken, den är skriven för framtiden. Den är skriven för kommande generationer, lika mycket som för Daniels egen samtid. Och dess budskap är att Guds rike skall komma. Guds rike skall komma. Det eviga, rättfärdiga riket skall upprättas en dag. Men framförallt har den här boken ett mycket praktiskt värde. För den visar hur en människa praktiskt kan framleva sitt liv Gud till behag, fastän Guds rike ännu inte har manifesterat sin slutgiltiga seger. Daniel och hans vänner framlever ett Guds liv mitt i en förtryckarstat, i en ogudaktig nation och världsmakt, där det inte fanns mycket till synes som påminde mänskligheten om att det fanns ett evigt Guds rike över allt detta. I vår text kommer vi att möta några ynglingar som bär på hoppet om Guds rikets seger, även om det för dem låg långt in i framtiden. Så var de ivriga att gripa fast om det hoppet. Först en liten historisk bakgrund till den här boken. Israels folk hade räddats ut ur Egypten på 1400-talet före Kristus för att bli hans egendomsfolk och bärare av dessa gudomliga löften. blivit givna de 10 budorden och alla andra lagar som skulle reglera denna nations liv, som skulle vara en teokrati där Gud var konung. Och i tredje Mosebok 26 hade Gud sagt: om ni vandrar efter mina bud, då ska jag välsigna er. Då ska ni få regn i rätt tid. Ni ska få gröda, ni ska få bröd, ni ska få fred inom era gränser. Men om ni inte hör mig, om ni försmår mina bud och rätter, då ska olyckor komma såsom varningssignaler gång på gång, för att om möjligt få er till bättring. Men om trots detta, om trots torka, pest, hunger och fiender, ni inte förstår att vända om till mig, ja, då måste jag komma med den sista utvägen, som innebär att ett land måste ödeläggas och ni själva blir kringspridda bland hedna folken. Men det var den sista tragiska utvägen som Gud hade sagt att han måste ta till. Men redan ute i öknen så började avfallet, guldkalven. Och när man kom in i landet så var man snart där och tillbad Baal och Astarte och glömde sina fäders Gud, står det i domarboken. David kom med en tid av ljusning, en Herrens konung och profet. Men redan hans son Salomo förföll till avguderiet igen och hans hjärta blev delat. Nationen delades. En guldkalv ställdes upp i Dan och en i Betel. Och istället för att gå till templet uppmanades folket att tillbedja dessa guldkalvar. Under tiden så sände Gud ständigt sina profeter, står det i andra krönikeboken 36, för att varna folket. Ja, det står att han skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Andra krönikeboken 36 och 15. Så höll Gud på i hundratals år. Folket vände Gud ryggen och gick bort. Gud sände sina sändebud efter dem för att om möjligt få dem att vända om. Så höll Gud på att vara långmodig och ha tålamod med sitt folk i 800 år. Tills, som det står, ingen bot fanns mer. Ty trots vad Gud gjorde så begabbade man Guds sändebud och föraktade hans ord och bespottade hans profeter. Då står det: då sände Gud emot dem kaldéerna. Ja, redan 722 före Kristus hade de 10 norra stammarna blivit bortförda i fångenskap till Assyrien. Kanske judar då skulle ta varning? Nej då. Det södra riket fortsatte också de att göra vad ont var i Herrens ögon. Och 606 så drar babylonierna ut till ett avgörande slag emot egyptierna vid Karkemis i södra Turkiet, alldeles norr om den syriska nuvarande gränsen. Där stod ett avgörande slag och babylonierna var från den dagen de nya världshärskarna. Nebukadnessar, den nya store konungen. Och efter segern så drar han söderut, ner emot Juda, intar Juda rike och belägrar Jerusalem. Och då blir konung Jojakim tydligen lite nervös och tänker att kanske profeten Jeremia inte hade så fel i alla fall. Du kan läsa om hans varningsrop som just skedde åren innan i Jeremia bokens 7 och 8 kapitel. Han säger mycket tydligt: om ni inte vänder om ska ni falla i kaldernas, babyloniernas händer. Men man lyssnade inte till Jeremia. Man sökte faktiskt döda honom. Och så kommer babylonierna och belägrar Jerusalem. Och Jojakim öppnar så småningom portarna fredligt för honom, i hopp om att komma lindrigt undan. Men han fängslas med kopparfjättrar och förs bort till Babel i fångenskap, tillsammans med det förnämsta av juda första och de av konungslig släkt. Och bland den här första deportationen judar var just också Daniel och hans vänner, som det här kapitlet handlar om. Ja, Josefus, den judiska historieskrivaren, säger att 3000 judar, kanske framförallt ungdomar och barn, fördes bort vid denna första deportation. Och du kan försöka föreställa dig de svåra familjetragedier som detta innebar. När man ryckte tonåringarna och barnen ur föräldrarnas händer och förde dem bort 150 mil lång väg till Babel där borta i Babylonien. Och allt hopp var grusat om att någonsin mer få se sina barn. Ja, det har ju hänt i modern tid för all del. Vi behöver inte gå längre tillbaka än andra världskriget. Alla de deportationerna. Och vad har hänt med de baltiska staterna i vår generation? Varför detta förfaringssätt? Faktiskt förutsagt redan i Jeremia 39, 7 och 8. Att konungen i Babel skulle komma och ta de förnämsta ynglingarna och föra bort den för att göra den till sina tjänare. Kanske var det en form av gissla från den babyloniska konungens sida då han kunde tänka att om jag har deras barn här i mitt rike så törs de inte göra uppror där borta i Juda emot mig. För då vet de vad som kan hända deras barn. Och därmed kunde han försäkra sig om att lydstaten Juda nu skulle vara honom underdånig. För det andra var det naturligtvis en ständig påminnelse för konung Nebukadnessar själv om hans makt. Att han nu var härskare över hela den kända jorden och civilisationen. Han förde ynglingar från också andra folk till sitt hov nämligen. Och för det tredje så var det kanske för att beröva Juda dess potentiella framtida ledare. Att utplåna dessa ungdomars nationalitetskänsla och göra dem till samarbetsvilliga tjänare istället för motståndare. Det var den första deportationen till Babel. Juda skulle kunna ha tagit varning och vänt om till Gud. Men man fortsatte på sin onda väg i avguderiet. Och det är lika som Gud ger dem ytterligare en chans att omvända sig med den andra mindre deportation 597 före Kristus. Men nej då, även nästa och den sista konungen Sidkia gjorde vad ont var i Herrens ögon. Tills ingen bot fanns mer. Och med sorg i hjärtat måste Gud ta folket bort ur landet. Och Jerusalem lades i ruiner. Och templet blev öde. Men redan vid första deportationen hade Nebukadnessar tagit med sig, som det står i Daniel 1, några av tempelkärlen. Och satt in i sin Guds hus borta i Babel. Troligen var det Marduk som var den babyloniske konungens gud. Och att han nu kunde ta kärl från Israels Guds tempel och sätta in i sitt tempel. Det var för honom att markera att hans gud var större än Israels gud. Och det var för honom en hyllningsgärd till sin gud att han hade givit seger på slagfältet. Israels gud var en svag gud. Men mina vänner, Nebukadnessar skulle snart få lära någonting helt annat. Ja, det är frågan om inte Nebukadnessar så småningom själv blev en sann tillbedjare av just Israels gud som han så småningom kallar för himmelens gud. På grund av dessa fyra ynglingar och deras vittnesbörd. Det måste ha varit en fantastiskt betagande syn. När dessa ungdomar nu efter en lång vandring, flera månaders vandring, kommer fram till den väldiga staden Babel. Världsstad. Du förstår, den var byggd som en kvadrat. Med 22,5 kilometer långa sidor. En fantastisk yta inramad mellan dessa murar som var 28 meter breda. Det var dubbelmurar. 28 meter breda och 105 meter höga. Och husen där inne i staden var byggda 2-3 våningar av soltorkat tegel. Det fanns fina palats, många tempel. Det var en bländande syn att se Babel. De här uppgifterna har den grekiske historieskrivaren Herodotus givit oss på 440-talet när han skrev om detta. Och troligen hade han själv besökt det dåtida Babel. På 1800-talet har vi endast kunnat börja att gräva fram det som nu är ruinerna utav den stora världsstaden. Nu är det endast grushopar där borta. Men det vittnar om den forntida prakten och storheten. Och det är ju känt inte minst för sina hängande trädgårdar, så kallade. Och även i Bibeln så kallas Babel för rikernas krona, kaldéernas ära och stolthet. Och Jesaja säger också om Babel, konungarikernas drottning. Man beundrade denna storstad. Kanske nu ett par 3000 judiska ungdomar närmade sig denna väldiga världsstad. Och när de såg den frestades att ge upp allt hopp. Det är för att här såg de makten och härligheten koncentrerad. Inget hopp mer för det lilla juda. Andra kanske charmerades och imponerades utav denna fantastiska stad. Det kanske inte var så dumt efter allt att få komma till Babel. Andra kanske drevs till tvivel på Guds omsorg och suveränitet och allmakt. Här bekänner vi oss till himmelens Gud och så för han oss hjälplösa bort till denna hedniska världsstad. Var är nu vår Gud? Men i Daniels hjärta brann övertygelsen om att Israels Gud fortfarande satt på tronen. Daniel hade andlig insikt och förstod att det var ingen slump att de nu var på väg till fångenskap. Allt var förvarnat och förutsagt genom profeterna. Och det var endast folkets eget fel att nu så skedde. Det förstod Daniel, och därför kunde han fortsätta att ära Gud och inse att Gud fortfarande var värd all hans tillbedjan och hängivna tjänst. Daniel går i fångenskap. Men just där skulle han bli en av sin samtids mest betydelsefulla personer. Han skulle bli den som skulle få förutsäga världshistoriens utformning. En liten judisk pojke på väg in i fångenskap under en världsmakt. Detta, mina vänner, bevisar Guds suveränitet. Gud är aldrig beroende av stora militärmakter för att fullborda sina syften. Han söker efter trogna hjärtan. Här fann han fyra pojkar. Det räcker, sa Gud. Det räcker. Vid ett annat tillfälle då Israel levde i förfall och avfall, så var det en ensam liten kvinna som Gud fäste sina ögon på. Rut fick föra frälsningshistorien vidare och bli Jesu Kristi stammoder. Men Nebukadnessar, han hade en plan för dessa ungdomar, och den sätter han nu i verket. De ska omskolas. Dessa judiska ungdomar ska omskolas och ges en ny identitet, tjänliga för Nebukadnessars syften. Och så väljer han ut det allra bästa. Endast det bästa var gott nog för konung Nebukadnessar. Och i vers 4 så står det att de fick inte ha något lyte. De skulle vara vackra att skåda på, och de skulle vara intelligenta, och de skulle vara läraktiga. Dessutom så var de ganska unga, de här pojkarna. Vi kanske inte tänker på att de var så unga, men enligt hebreiskan så var de faktiskt bara tonåringar, och kanske unga tonåringar, bara i 14-15 års åldern. Och det var med syfte som Nebukadnessar valde dem i denna ålder, när de fortfarande skulle vara böjliga, formbara, påverkbara. Är vi lika kloka att undervisa våra tonåringar och barn medan de ännu är formbara? Så satte järntvätten igång. 3 år skulle den vara. Och att bli undervisad, som det står i vers 4, i kaldéernas skrift och tungomål, det innefattade en utbildning i hela den babyloniska livsfilosofin. Och den inkluderade ämnen såsom juridik, astronomi, matematik, medicin, men även magik och astrologi och religion, det vill säga polyteism, månggudatillbedjan. Nu var dessa ungdomar ensamma, långt hemifrån, borta från sina föräldrar. Nu skulle deras egen övertygelse, om det fanns någon sådan, sättas på allvarligt prov. Mitt i denna världsstad, denna storstad, på detta fina universitet. Nu skulle det visa sig vilken grund deras föräldrar eventuellt hade lagt eller försummat att lägga i deras liv. Och mina vänner, att det bara var 4 av kanske ett par tusen judiska ungdomar som bar på en sann övertygelse och hängivenhet till himmelens Gud, det säger oss något om förfallet i Juda. Om föräldrarna, hur de hade svikit sitt ansvar att fostra sina ungdomar att älska himmelens Gud. Det säger oss återigen något om vårt ansvar som föräldrar och vårt ansvar i barn- och ungdomsarbete i en församling som denna. Det kommer en tid när ungdomarna måste stå på egna ben. Har de någon grund då att falla tillbaka på? Ja, det beror på oss. Och de flesta hade tydligen ingen stark övertygelse att falla tillbaka på. Nebukadnessars överste hovmans första åtgärd, det var att ändra de här pojkarnas namn. Det är ju ett ingrepp på den personliga integriteten egentligen. Men det var ett uttryck för dem att markera att de hade auktoritet över dessa ungdomar. Nu ska vi bestämma nya namn på er. Och en av orsakerna var att de namn som dessa hebreiska ungdomar bar, Daniel till exempel, betyder Gud är min domare. Alla bibliska namn som slutar på el, en förkortning av Elohim som betyder Gud. Eller som slutar på ja, Zakaria. Eller här har du Hananja som betyder Herren är nådig, liknande Johannes. Eller honom som Javé nådefullt gav. Ja, Javé, en förkortning av det namnet för Gud. Och alla dessa pojkars 4 namn kanske antyder att deras föräldrar hade givit dem namn som skulle påminna dem om vilken Gud de tillhörde. Elohim, Javé, Jehova, han är vår Gud. Och alla deras namn associerade till Gud. Asarja betyder Javé hjälper, Herren hjälper. Men nu skulle de få namn som istället skulle associera dem till babyloniska gudar. Daniel skulle heta Beltesassar och Bel, det var en av de mäktigaste gudarna enligt den babyloniska tron. Bel beskydde hans liv, betyder möjligen Beltesassar. Hananja skulle heta Sadrak, som möjligen är en förkortning av Aku som var månguden. Likaså Mesak, också det associerat till Aku, månguden. Och Abednego betyder troligen Nebos, guden Nebos tjänare. Syftet var tydligen att få dem att glömma sin Gud genom att ändra på deras namn och istället få dem att inse att babyloniernas gudar var större än deras Gud. Och ständigt när man sa deras namn så blev man påmind om dessa avgudar. Och så önskade man ändra hela deras identitet. Ja, på våra universitet så får vi inga nya namn. Men ibland har jag undrat om det är så mycket bättre med de där fina titlarna som utdelas efter några små års studier. Filkant. Medicinedoktor. Socionom. Psykolog. Det är nästan som om de här titlarna blir viktigare än namnen ibland. Och vet du, lite grann ligger det väl i det här att man ibland tycks tro att det inte är förenlig med kristen tro att vara medicinedoktor eller någonting annat så kallat fint. Så att har man fått en sån utbildning då passade inte längre att bekänna sig till himmelens Gud. Du har väl hört om pojken som tog realen och sa till mormor: mormor, nu kan jag inte tro på Gud längre för när jag tagit realen. Stackars lilla människohjärna. I konung Nebukadnessars plan ingick vidare att de dagligen skulle förses med mat från hans bord. Den bästa maten i riket, den bästa drycken i riket. De judiska ungdomarna kunde givetvis inte förhindra att man gav dem andra namn och kallade dem vid andra namn. Men nu uppstod en situation som ställde dem för ett avgörande andligt moraliskt val. Konungens mat, det vill säga kötträtterna från konungens bord, de var nämligen först offrade åt babyloniska gudar, och sedan åt man av maten. Och att äta av sådan åt gudarna offrad mat, det var att tillkännage sin tro på dessa gudar. Vidare så har vi skäl att tro att maten inte tillreddes på det sätt som gamla testamentets levitiska lag föreskrev. Och kanske det till och med handlade om det som för judarna ansågs vara orena djur. Och för en gudstroende israelit att äta av denna maten innebar helt avgjort att orena sig inför Gud. Och nu ska du tänka dig att trycket det var ganska stort. Det var konungens påbud. Min mat, varsågod och ät. Och det var god och fin mat. Det kan du tänka dig. Och de andra åt, allihop till synes. Och vad skulle konungen säga om han tackade nej till hans mat? Det blev väl världens vredesutbrott. Och så åkte man väl in i någon mörk cell. Och fick bröd och vatten tills man dog. Ja, det fanns anledningar att känna det här trycket från omgivningen. Daniel och hans vänner ställdes inför valet att kasta sina föräldrars undervisning bakom sin rygg. De var ju ändå så långt hemifrån, så mamma och pappa kunde ju ändå inte vara med och se. Eller att lyda Gud och bevisa honom sin hängivenhet, trots att de måste vara osäkra om de direkta konsekvenserna. För första gången ställdes dessa fyra ungdomars tro på prov. Och beslutet, mina vänner, det var andlig, moralisk art. Det handlade om att älska Gud och att vilja vara honom till behag i allt. Att inte kompromissa nu. Och det var ett beslut som de måste fatta nu, första dagen när maten kom. Så är det alltid när man kommer in i en ny situation. Har du tänkt på att det är första dagen som är den kritiska? Första dagen på det nya jobbet. Det är då som beslutet måste fattas att inte gå in under villkor som strider mot din kristna moral. Första dagen i den nya klassen, på den nya skolan. Det är då det gäller att flaggan går i topp. För sticker man under bordet där, så blir det väldigt svårt i fortsättningen. Det är första dagen du är långt hemifrån, borta från din fru, borta från din man, som beslutet måste fattas att jag ska vandra trogen Herren. Det är då du måste besluta dig. Annars har Satan redan vunnit halva slaget. Om vi börjar vackla, så tilltar ofta svagheten. Har du tänkt på det? Men om vi står fasta i vår tro i Herren och i vår bekännelse, då tilltar istället Herrens kraft. Jag vet inte om ni alla vet om att innan jag började här i Saronförsamlingen för nu över 8 år sedan, så jobbade jag faktiskt några veckor på galonfabriken i Västra Frölunda och paketerar deras produkter. Väldigt roligt jobb. Men på den avdelningen jag jobbade, så var det nästan uppgjort emellan arbetskamraterna att man gick hem lite tidigare, va? Och så stannade en kvar och så stämplade han åt de andra, så de skulle få full betalt fast de inte hade jobbat till dagens slut. Och det såg jag ju ganska snart hur det gjordes upp och sattes i system. Och jag visste att snart kommer turen till mig att stämpla åt de andra. Och mycket riktigt, en dag så kom en av mina arbetskamrater och frågade mig: du, jag skulle behöva kila iväg ut på stan och göra några ärenden. Du kan väl stämpla åt mig? Det var ungefär 20 minuter före det att arbetsdagen var slut. Och plötsligt så stod jag alltså inför valet att antingen göra mig, som jag trodde, impopulär bland mina arbetskamrater genom att hålla fast vid en trångsynt kristen moral. Var det? Eller att gå min arbetskamrat till mötes men göra våld på det som jag innerst inne ändå ansåg inte vara rätt. Hemligheten till det svar jag då kunde ge var att jag redan hade fattat beslutet i mitt hjärta flera dagar innan, att det kan inte jag vara med på. Hur jag ska kunna komma ur det vet jag inte, men jag kan inte vara med på det. Och jag bävande fick ur mig fumlande några ord om att jag har ingenting emot dig, men som kristen tycker jag inte det är riktigt rätt för mig att göra så. Och jag var beredd på världens förakt. Men kan du tänka dig, istället för ett föraktfullt svar så fick jag plötsligt full förståelse och medhåll. Nej, det är klart, det är riktigt, okej. Och vet du vad som hände? Genom min frimodighet och mitt beslut så väckte jag deras slumrande samveten till liv. Och de insåg genast att vad de höll på med, det var ju faktiskt fel. Och det hela gjorde att dörren öppnades för vittnesbördet. Jag hade inte sagt någonting om min tro tidigare, men plötsligt kommer de och frågar vad det är jag tror på. Och jag fick andliga samtal med den ena efter den andra på den avdelningen. Och jag blev bättre omtyckt av någon underlig anledning. Men hade jag anpassat mig till mängden och sagt okej, jag stämplar åt dig, går du bara, då hade det varit svårare för mig att dra mig ur senare. Då hade det dessvärre också varit helt förkylt med mitt vittnesbörd. Det kan du förstå. Det hade då inte varit någon idé att sedan komma och säga ja, jag är en kristen. Du ser hur ett litet felsteg effektivt kan sätta hänglås på din mun. Frimodigheten som bortblåst bara för att du gav honom lillfingret. Det är tragiskt. Det är ett högre pris än du någonsin tror när du kompromissar. Men tack vare att Daniel och hans vänner tog ställning nu direkt, första dagen, mot avgudamaten, så kunde de också senare uppträda med stor frimodighet inför konung Nebukadnessar själv. Och de blev redskap i Guds hand. Deras liv och vittnesbörd kom också att imponera stort på konungen. Och som jag antydde, troligen blev han själv en sann tillbedjare av Israels Gud. Och det är så fint att se att de här pojkarna inte reagerade i bitterhet, trots att de nu var i fångenskap långt hemifrån och det hårda öde som hade drabbat dem. De trodde tydligen på Gud och Guds försyn i allt detta, trots att de var fångade i Babel. Och hans beslut att göra allt för att behaga Gud är också ett prov på hans stora hängivenhet för Gud och insikt om orsaken till att de nu var fångar. Det står i vers 8 så tjusigt: Daniel lät sig angeläget vara att inte orena sig med konungens mat. Han lät det vara angeläget för honom, men han gick vist tillväga. Lägg märke till det också. Han visade inte upp en tjurig attityd, en upprorisk attityd, och säger bort med den där maten, den vill inte jag ha, vi judar äter inte sånt. Nej, han gick vist tillväga. Det står att han bad överste hovmästaren att få slippa den maten. Och när han på det här sättet hade öppet tagit ställning och bekänt färg och förklarat varför han inte önskade äta maten, då öppnar Gud dörren. Då bekänner sig Gud till den lille ynglingen Daniel och hans vänner. Och Gud lät, som det står i vers 9, Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen, så att han blir vänligt inställd till Daniel. Du ser hur Gud nu öppnar nästa dörr, hur han låter Daniel gå ett steg till. Om Daniel inte hade tagit ställning så hade dörren förblivit stängd. Men nu, där du går ska din väg öppnas för dig, steg för steg. Men det handlar om de här små vardagliga besluten. Trohet där leder till att Gud bekänner sig till dig. Det står i Ordspråksboken 16:7. Om en mans vägar behaga Herren väl, så gör han och hans fiender till hans vänner. Kan du tänka dig? Lev du bara för Herren och låt han ta hand om dina fiender, och de ska komma så småningom och visa sig vara vänner och vänligt inställda till dig. Det har Gud lovat. Han bemöter honom vänligt, och Daniel förstår nu den svåra situationen som överste hovmannen känner sig satt i. Du förstår, jag skulle gärna vilja hjälpa dig, Daniel, men du förstår, hur ska det gå med mig om konungen märker att ni blir magra och usla för att ni bara äter grönsaker och vatten? Det kan ju ingen leva på, menar han. Ni kommer att se anskrämliga ut, och då är det jag som mister huvudet, för det är jag som har ansvar för er. Daniel förstår det här, men nu har han fått frimodighet att gå ett steg till. Vers 11. Han går till hovmästaren som hade direkt ansvar för utdelningen av maten, och så säger han: kan vi inte göra ett försök bara? Då ser det vist han går till väga. Hur mild och försiktigt. Inte inställsamt. Men han får frimodighet och tro att nu är Gud med. Låt oss göra ett försök. 10 dagar kan det väl kosta på oss. Låt oss få äta grönsaker, frukt och mat. Frukt och vatten bara i 10 dagar. Och sen kan du jämföra oss med dem som har också ätit kött från konungens bord. Så får du själv avgöra vad du anser. Och 10 dagar, det verkar då för hovmannen eller hovmästaren tillräckligt lång tid för att hinna utvisa effekterna av en sån här diet. Men inte för lång tid för att hinna åstadkomma tillräckligt skadliga effekter så att konungen skulle kunna lägga märke till. 10 dagar, det var inte så riskfyllt kanske. Så han gick med på det här. Kör till. Ordet grönsaker i texten innefattar här all sorts vegetabilisk föda. Resultat 10 dagar senare, vers 15 och 16. Endast positiv effekt. De var både vackrare och vid bättre hull än de som hade ätit av den köttmat som kom från konungens bord. Och hovmästaren kliade sig nog i huvudet både 1 och 2 gånger, för han förstod ju inte hur det här kunde hänga ihop. Ja, det ser ni vad bra det är att vara vegetarian. Men nu låg kanske inte hemligheten just i bara födan, även om jag tror att den kunde ha en viss betydelse här, utan den låg naturligtvis i Guds välsignelse, att Gud bekände sig till dessa pojkar. Det står det ju senare också att Gud gav åt dem kunskap och så vidare. Men den historiske judiske historieskrivaren Josefus, som levde samma århundrade som Jesus, han kommenterar det här sammanhanget och säger, med tanke på att de hade lyckats så bra i sina studier senare också, han säger: genom denna livsföring, det vill säga att bara äta frukter och grönsaker och dricka vatten, blev och deras själsliga förmögenheter rena och mindre betungade. Följaktligen mera passande för studier. Även som deras kroppar blev ju ståndsatta att uthärda träget arbete, i det att det inte blev tryckta, betungade och förvekligade av mångfaldiga rätter. Med andra ord, om du har problem med dina studier, men det finns viktigare orsaker varför vi kanske i alla fall skulle behöva ompröva den rikliga köttkonsumtion som vi gör oss skyldiga till här i Sverige. Jag läste i en bok som heter Recept för en fattig planet att om man låter biffkor beta på en areal av 1 tunnland, så kan en vuxen person genom att äta köttet få sitt proteinbehov täckt 77 dagar genom köttproduktionen på den arealen alltså. Men om man istället odlar sojabönor på samma areal, så kan man utvinna protein som kan täcka denna mans behov i 2200 dagar. Ja, en ko måste få i sig 21 kilo proteiner för att producera 1 kilo protein mänsklig föda. Det verkar ju vara en omväg det här, va? Man behöver inte vara någon större matematiker för att räkna ut att det handlar om en oerhörd proteinförskingring att gå via animalföda. Och det kan vara lite svårare att försvara i en värld som svälter och hungrar efter just det viktiga proteinet. Och när statistiska uppgifter säger att medelsnittsindiern äter 1,3 kött och fågel per år, svensken 70 kilo kött per år, då är det nästan så det äcklar en. Vad ska vi säga till vårt försvar? Kanske vi också skulle må bättre av att göra som Daniel och hans vänner gjorde, både till kropp och själ och förstånd, och dessutom spara slantar i hushållskassan och kunna ge mer till Herrens verk. Tänk på det. I alla fall var hovmästaren fullt nöjd med resultatet, och de fick fortsätta sin diet alla de 3 åren. De slapp äta konungens feta rätter. Och Gud välsignade deras lydnad. Han välsignade deras lydnad. Det var inte i första hand grönsakerna som sådana, naturligtvis, det förstår ni, men deras lydnad att ta avstånd från konungens mat. Och Gud, står det i vers 17, Gud gav kunskap åt den. Han gav insikt i all slags skrift och visdom. Alltså inte bara kunskap utan också insikt och urskiljningsförmåga, så att de kunde skilja mellan vad som var sant och falskt i den livsfilosofi som nu meddelades dem i denna världsstad och vid detta stora universitet. Och det är sannerligen nödvändigt, mina vänner, i den högre utbildningen idag, som många av er har hamnat i, att ha denna andliga urskiljningsförmåga. Vi har så fruktansvärt lätt att tro att bara det är en universitetslektor eller en professor som står upp och säger någonting i en lärosal vid något av våra universitet, så är det den slutgiltiga sanningen. Bara det står i en tjock lärobok, ja, det räcker med att det står i en tidning, så tror vi att så är det. Och Bibeln har fel. Det var i och för sig bra att de blev väl bevandrade i den babyloniska kunskapen och filosofin, för att genom att de kunde detta kunde de också inse vad som var falskt och vad som var sant. Och allt vad de fick lära sig satte de under Guds uppenbarelses ljus. Stämmer det med Guds vittnesbörd? Stämmer det med skrifterna? Och de var inte rädda att säga när det inte stämde: passar inte oss, ni får gärna tro det om ni så vill, men vi kan inte vara osolidariska mot vår Gud. Man böjde sig för Guds ord. De upphöjde inte sina professorer och lärare till bärare av den slutgiltiga sanningen. De visste vad som stod i den 119:e psalmen: jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Vishetens begynnelse är Herrens fruktan. Den som inte fruktar Gud, han har inte ens börjat att bli vis. Han må ha kunskap så huvudet håller på att spricka, men saknar vishet. Daniel, står det i vers 17, fick dessutom förstånd att tyda syner och drömmar, något som så småningom skulle göra honom till en av Gamla testamentets största profeter. Han skulle få skåda långt in i framtiden, möjligen om ting som händer och sker i vår generation. Och så kom den stora examensdagen. De 3 åren var slut. Vers 18-19. Konungen själv kommer in som censor för att fråga pojkarna och förhöra sig om deras kunskaper och vishet. Tydligen var Nebukadnessar en klok och vis man. Och genom personliga intervjuer så skaffar han sig själv första hans information om vad han egentligen hade lärt sig. Och inte bara kunskap, om de verkligen hade viset och förstånd, om de var kloka. Och han blir snabbt mäkta imponerad av dessa fyra ynglingar som hade vågat säga nej och bekänt sig till Gud. Han fann att Daniel och hans vänner, som det står i vers 20, när han frågade dem saker som fodrade viset och förstånd, befanns vara 10 gånger klokare än alla hans spåmän och besvärjare i hela hans rike. Och det här uttrycket 10 gånger, det är naturligtvis ett uttryck som vill säga att de stod i särklass. De var ojämförbart bättre än alla andra. De fick stort A+, högsta betyg av konungen själv. Och för pojkarna var det ett underbart vittnesbörd som de ödmjukt böjde sig för och tackade sin Gud för, att han hade varit med dem, att hans nåd hade varit med dem, att hans kraft hade varit med dem. Han hade inte svikit dem. Han hade istället bringat dem till ära och upphöjt dem. Och de kom att göra tjänst vid konungens hov. Behövde inte sitta i någon mörk fängelsecell och äta bröd och dricka vatten. Gud förstår att ta hand om också dig om du inte kompromissar. Men de som kompromissade, om de läser inte något mer här. Deras historia försvinner bort från Bibelns blad. Och de fick aldrig erfara tillfredsställelsen att ha Guds välbehag, både Guds och konungens välbehag över sina liv. Men det fick Daniel och hans 3 vänner erfara.